Det är tisdagen den 26 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Utklassar Helsingfors och Finland, Stockholm och Sverige när det gäller möjligheten att få tag i en bostad? Är det så att det som tar flera decennier hos oss går på 10 minuter i vårt grannland? Ja, precis så är det, är svaret i en ny rapport från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Där har man nämligen arrangerat en landskamp mellan de två huvudstäderna. Det gäller att hitta en lägenhet på 24 timmar. Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, var Sveriges representant. Och Theo Herold, doktorand på Handelshögskolan i Helsingfors, var Finlands. Och för Theo gick det hela ganska snabbt. Han skrev in en gata i en söktjänst, hittade 26 lediga lägenheter. Sen hade han sin första lägenhet efter bara 10 minuter. För Fredrik i Stockholm var det betydligt tuffare. När de 24 timmarna var över hade han eventuellt kon på en lägenhet i Norrköping, 20 mil från Stockholm, men närmare än så blev det inte. Om det här kan man läsa om en rapport, som sagt, och Timbros poäng där, det är förstås att Finlands system, där man sedan länge har fri hyressättning, är överlägset de svenska hyresregleringarna. Men är det verkligen så, och i så fall varför? Vad skulle förändras om vi införde fri hyressättning i nyproduktion, eller i hela beståndet för den delen? Skulle det innebära att det skulle byggas mer? Skulle hyrorna gå upp? Skulle det bli lättare att få tag i en lägenhet? Och vad ska man annars tänka om de här frågorna? Det tänkte jag vi skulle fördjupa oss i idag, och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Just Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro som sagt, och docent i fastighetsekonomi. Varmt välkommen hit, Fredrik.
Tack så mycket.
Och så har jag med mig Lisa Pelling, chef för den progressiva tankesmedjan Arena Idé och doktor i statsvetenskap. Varmt välkommen du också, Lisa.
Tack så mycket.
Vi ska börja med dig, Fredrik. Nu redogjorde jag kort för dig, för din och Theos tävling. Enligt dig, vad var det som gjorde att Theo vann så överlägset? Varför är Finland enligt dig bättre än Sverige när det gäller såna här, den här frågan?
Ja, jag tycker att du summerade det ganska väl. Så om vi tittar på Finland som exempel, det som har hänt där som inte har hänt i Sverige är att man under 90-talet avreglerade hyresmarknaden. Innan det så hade man en situation som såg likadan ut som den gjorde i Stockholm. Man hade långa bostadsköer. Det var svårt för människor att få tag i en lägenhet. Men så är det alltså inte nu. Nu finns det, när vi skrev rapporten så fanns det 11 000 lediga lägenheter i Helsingfors, medan det på bostadsförmedlingen i Stockholm brukar finnas kring 500, och tar man även in andrahandsmarknaden, ja, då finns det kanske 5 000 lägenheter i Stockholm. Men då ska vi ha med oss att Stockholm är ju en dubbelt så stor stad som Helsingfors, så att vi borde ju kunna förvänta oss ett betydligt större antal lediga lägenheter i Stockholm än i Helsingfors, men så är det alltså.
Okej. Lisa, du är inte jätteimponerad av det här testet. Du skrev i Dagens Arena i veckan att Timbro har fel om marknadshyror och att det inte är så enkelt att rakt av jämföra med Finland. Det finns säkert flera saker du tänker på, men om du börjar från början, vad tycker du, Fredrik, vad går han fel här, tänker du?
Jag tänker att hur man sätter hyror, det är bara en och ganska liten del av bostadspolitiken. Så när man jämför situationen i Sverige med situationen i Finland, då måste man jämföra fler saker än bara hur hyrorna sätts. Jag vill börja med att liksom vända mig lite grann mot att säga att Finland skulle ha en helt fri hyressättning medan Sverige skulle ha en hyresreglering. Alla länder har någon form av reglering av hyrorna för att skydda oss mot fullständigt godtycke eller mot att folk vräks från en dag till den andra. Så alla hyror är reglerade på något sätt. I Sverige så har vi förhandlade hyror. I Finland har man ett annat sätt att sätta hyrorna. Men det som är mest liksom uppenbart i jämförelse mellan Sverige och Finland, det är att Finland lägger väldigt mycket mer resurser på bostadssektorn. Därför har det byggts väldigt mycket mer bostäder i Finland. Och så är det ju, om det finns fler bostäder så kommer också det vara lättare att hitta en lägenhet i Helsingfors. I Stockholm så finns det en enorm bostadsbrist som framförallt beror på att vi har byggt alldeles för lite i storstaden Stockholm, i ett av de länder i Europa som har haft högst urbaniseringstakt här under de senaste decennierna.
Okej, Fredrik, du får svara direkt. Vad tänker du om Lisas kritik?
Ja, alltså det finns mängder med olika saker som skiljer sig mellan de här två länderna, men det är ändå så att om man reglerar priset på någon vara överhuvudtaget så kommer det att uppstå en bristsituation och det kommer att uppstå köer. Det är liksom en förutsägelse som har så mycket empiriskt stöd för att det knappt går att säga emot den. Och precis den situationen ser vi ju på Stockholms bostadsmarknad. Och det är klart att med vissa liksom riktade insatser så skulle man kunna korta köerna. Men förekomsten av kö, där finns det liksom en grundläggande förklaring. Och det är att vi har reglerat hyrorna. Och under liksom den tid som vi har reglerat hyrorna från 1942 fram till idag på lite olika sätt så har vi haft varierande långa kötider. Så till exempel när man byggde miljonprogrammet, ja, då var kötiderna kortare. Mm. Men man ska ju ha med sig att sådana lösningar kommer ju också med vissa problem. Och miljonprogrammet är ju liksom ett talande exempel för det.
Okay.
Där det förvisso byggdes många lägenheter som efterfrågas idag. Men också byggdes många storskaliga områden som människor inte vill bo i. Och där vi har stora sociala problem.
Okej. Okay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ni ska fortsätta diskutera det här och Lisa ska få utveckla sin kritik mer. Men jag tänkte bara så att alla är riktigt med på hur systemet fungerar i Sverige idag. För det tror jag faktiskt inte alla har koll på. Och nu tänkte jag att ni skulle hjälpa mig att förklara hur dagens system egentligen fungerar. Lisa, om du börjar. Du pratar om att vi har förhandlade hyror i Sverige idag. Vilka är det som förhandlar och vem är det som bestämmer över den förhandlingen så att säga?
Ja, man skulle ju väldigt enkelt kunna säga att vi har valt en modell på hyresmarknaden som liknar den modellen som finns på arbetsmarknaden. Alltså att hyrorna sätts i förhandling mellan fastighetsägare och hyresgästernas representant i form av hyresgästföreningen på samma sätt som lönerna sätts utan statlig inblandning i en förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, det vill säga fackförbunden. Så det här är en liksom väldigt enkelt sätt att beskriva det. Sen finns det vissa statliga instrument som går in här. Till exempel så finns det hyresnämnder som kan avgöra om det blir tvist mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen i den här förhandlingen.
Okej. Okay. Det finns väl också någonting som heter bruksvärde. Vad är det för någonting och hur fungerar det? Och är det fortfarande viktigt? Fredrik, ska du ta det?
Ja, det kan jag göra. Alltså, bruksvärdet är liksom den grundläggande regleringen. Och det finns två olika saker som styr. Så hyresförhandlingen och hyresförhandlingslagen som Lisa precis redogjorde för, den styr de årliga förändringarna av hyror. Medan bruksvärdet är från grunden var det tänkt, alltså det var innan det fanns lagstöd för hyresförhandlingar, så var bruksvärdet tänkt som en prövning när man ska förlänga ett hyresavtal. Så från början så får du sätta vilken hyra du vill och sen när det där hyresavtalet ska förlängas då får fastighetsägaren inte sätta en hyra som väsentligen överstiger hyran för en likadan lägenhet. Och det är liksom då bruksvärdet man pratar om. Så lägenheter med lika bruksvärde ska också ha samma hyra. Finland har exempelvis samma system. Så det står i deras lagstiftning att två lägenheter som är lika varandra, de ska också ha samma hyra. Inte exakt samma hyra, men de får inte väsentligen avvika från den där hyran. Så det är ett vanligt system i väldigt många länder.
Okej, okay. Men om vi blir superpraktiska här för oss som inte riktigt begriper. Jag var i förmiddags inne på bostadsförmedlingen i Stockholm och hittade en trevlig trea i Gamla stan. Ignatigränd låg den. Den som hade stått längst i kö av de som hade anmält intresse hade stått sedan Reagans andra mandatperiod 1987. Det var alltså då Hans Holmér var ute och jagade kurder. Hyran var på 5700 kronor, vilket jag tyckte var alldeles utmärkt för en trea i Gamla stan. Men jag tror att väldigt många skulle vara beredda att betala mycket mer för den här trean än 5700 kronor. Lisa, varför får de inte göra det? Varför får man så att säga, inte bjuda över? Det borde ju liksom vara, om jag vill betala mer pengar då kanske jag har större intresse för det här och hyresvärden skulle få mer pengar. Varför funkar det inte så?
Därför här måste man se till systemet som helhet. Vad tjänar vi på som samhälle totalt sett? Och hur ska man betrakta bostaden? Jag tror att man gör ett misstag här när man likställer ett bostad, ett hem med vilken annan vara som helst på marknaden. Jag tror att bostäder ska man kanske snarare betrakta som en del av infrastrukturen. Vi skulle inte tycka att det var rimligt att tågpendlarna mellan Uppsala och Stockholm betalade hela kostnaden för att bygga nya spår vars vinster kommer att genereras under de närmaste 100 åren. Utan vi tycker att det är rimligt att samhället går emellan här och reglerar detta. Och då är en del av den regleringen, det är hur hyrorna sätts, hur de förhandlas och hur man tillämpar bruksvärdessystemet. Sen finns det ju... har gjorts ansatser genom åren och jag vet att Hyresgästföreningen tog initiativ för några år sedan just till att rätta till det som har blivit skevt. Jag kan ju hålla med om att det inte är rimligt att en hyra på det extremt attraktiva läget ligger så lågt. Sen vet jag ingenting annat om den lägenheten förutom att den är trerummare som du säger. Och det är möjligt att den var väldigt mörk och kanske väldigt omodern och trång på olika sätt som
planerar. Eller alldeles underbar.
Så skulle det kunna vara. Det låter fantastiskt att bo i Gamla stan.
Okej, jag kollar inte särskilt noggrant. Ni förstår, jag har ett trevligt hem och sagt jag har inte stått i kö sedan 1987 heller så jag hade ingen chans på den. Fortsätter med dock mina praktiska exempel. För jag var också inne och kollade på lediga lägenheter i Sveg. För jag har hört att då det är efterfrågan på poddredaktörer där. Och då hittade jag ungefär lika stor trea. Jag tror den var 3 kvadratmeter större. Men den var betydligt dyrare. Den kostade 6800 kronor i månaden. Och den var alltså då värd anses då 1100 kronor mer än den i Gamla stan. Fredrik, hur ser argumentet ut här? Att den här ändå skulle jag säga hyggligt likvärdig. Varför är de dyrare i Sveg än på Ignatigränd i Gamla stan?
Alltså det här är ju en konsekvens av bruksvärdesystemet och att man i bruksvärdesystemet inte har en så särskilt stor ett så stort inslag av lägesfaktorn. För det är ju liksom, om du skulle prata med en mäklare, vad säger de? Vad är det som liksom bestämmer pris? De säger läge. Och så är det på bostadsrättsmarknaden eller på marknaden för villor, ja, då är det ju så att ett hus kommer att kosta mycket mer om det ligger nära Stockholm än om det ligger nära Sveg till exempel. Mm. Men eftersom att lägesfaktorer inte får inslag på hyresmarknaden i bruksvärdesystemet så är det en massa andra faktorer som styr. Och då kan det vara liksom storlek på lägenheten och så kan det vara kvalitet utförande på ytskikt. Vilket innebär att om du har en lägenhet i då Gamla stan, som, när kan den vara byggd? 1600- eller 1700-talet. Den behöver inte vara renoverad på ganska länge. Den kan ha liksom ganska omoderna. Ett omodernt kök, omodernt badrum. Och jämför det med en lägenhet i Sveg som har ett mer modernt kök och ett mer modernt badrum. Då kan den betinga en högre hyra. Eftersom att man inte tar hänsyn till var bostäderna ligger i så stor utsträckning som man skulle behöva göra.
Okej, hellre ett badrum i Sveg än 1600-tal i Stockholm är då logiken. Då återgår vi till debatten om systemet. Lisa säger att Sverige då skulle införa en fri hyressättning, vilket då Fredrik vill och många andra vill som har gjort i Finland. Vad tror du det skulle få för effekter?
Ja, för det första skulle det ju accelerera den bostadssegregation som vi ser redan idag. Människor skulle behöva, som idag kan bo relativt billigt, även i attraktiva områden, skulle snabbt behöva flytta därifrån. Man skulle få se ett undergrävande av besittningsskyddet, alltså att man kan vara någorlunda trygg på att en bostad som man har flyttat in, där barnen har gjort sig hemmastadda, börjat skolan, där man har rimligt nära till sitt jobb, att man faktiskt kan klara av att behålla den. Det skulle vara att skapa enorm otrygghet. Och sen, liksom, sammanfattningsvis kan man väl säga att det enda man säkert vet att marknadshyror skulle leda till är rejält mycket högre hyror. Däremot är det inte alls så säkert att det skulle leda till i sig självt så väldigt mycket mer bostadsbyggande. För där skulle jag liksom argumentera för att det är väldigt många andra faktorer som avgörs hur mycket som byggs. Det är tillgången till mark, det är tillgången på finansiering inte minst som avgör det, snarare än hur mycket hyra man har möjlighet att ta ut.
Okej. Fredrik, då får du svara på det. Lisa säger att det skulle skapa ökad segregation, att folk skulle vara tvungna att flytta från hus och hem, att det skulle bli högre hyror och inga egentliga fördelar i form av ökat bostadsbyggande. Hur bemöter du det?
Ja, jag kan väl beta av dem en för en då. Så om man börjar med segregationen så är det så att en om vi bara inför liksom på dagen fri hyresättning för alla lägenheter, då skulle vi få se högre hyror. Så i frågan om högre hyror så håller jag med. På vissa områden, centrala Stockholm, skulle få högre hyror. Men i de utvärderingar som har gjorts så av bland annat Finanspolitiska rådet eller av Hyresgästföreningen, som också har släppt rapporter med hur mycket högre hyror kan vi förvänta oss om vi går över till fria hyror, så är det så att det är på liksom begränsade områden där vi skulle få se betydligt högre hyror, som liksom Östermalm i Stockholm, men även i Stockholms regionen på liksom pendlingsavstånd med tunnelbana, så skulle vi få se väldigt små hyreshöjningar. Går ut i Rinkeby-Tensta så handlar det om kanske 5% om man ser på vad marknadsmässig nivå skulle vara. Norrtälje, om jag minns rätt, har till och med negativ förändring. Så det skulle bli billigare att bo i Norrtälje om man avreglerade. Segregationen som då är en annan sak. Där finns det ju olika utvärderingar av det också. Det finns en forskningsrapport från Kungliga Tekniska Högskolan bland annat. Jag tror att det var forskare från både Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan som tittade på hur segregerad är hyresmarknaden respektive bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Och segregation är ju ett knepigt begrepp, så det kan ju betyda inkomstsegregation till exempel. Ser de på inkomstsegregationen, ja, då är bostadsrättsmarknaden mer segregerad än hyresrättsmarknaden. Men ser de istället på annan typ av segregation, ta etnisk segregation, ja, då är bostadsrättsmarknaden mindre segregerad än hyresrättsmarknaden. Och det har ju liksom en enkel och logisk förklaring i att om du ska komma in på bostadsmarknaden i Stockholm, som du, Andreas, mycket väl har fått erfara nu på morgonen då, när du försöker hitta en lägenhet i Gamla stan, ja, då måste du ställa dig 1987 i kö. Det där blir ju svårt för människor som är unga, men det blir ju särskilt svårt för människor som har bott i Syrien fram till 2015. För det är ju få av dem som har tänkt på 80-talet att ja, men kanske någon gång om 30 år så kommer jag behöva fly till Sverige och därför ställa mig i bostadskö. Så de har ju liksom ingen access till Stockholms hyresmarknad eller till hyresmarknaden i andra större städer heller. Och den sista frågan som har att göra med nyproduktionen, där finns det ju då från utredningen som kom 2021, så gör man uppskattningen av att, och där tillfrågade man då privata och kommunala fastighetsägare hur mycket skulle byggas om vi går över till ett nytt system. Och summan av det var ungefär 11 000 fler bostäder per år över en femårsperiod utöver det som
i hela landet.
Ja, i hela landet.
Och vad byggs det nu? 50-60 000 eller något sånt där?
Ja, det gjorde ju det fram tills att bostadsbyggandet började falla. Så tror jag
nu är det ju en ren katastrof. Okej, då
nu byggs det väldigt få.
Då går vi tillbaka till Lisa. Fredrik hade svar på i alla fall 3 av 4 punkterna. Vill du bemöta någonting där? Segregationen var inte så farlig, menade han.
Jag tror att han har fel. Det är inte så att vi inte har en segregerad bostadsmarknad idag. Det har vi tyvärr. Vi skulle behöva bygga bort den och bygga mycket mer osegregerat. Däremot så är det väldigt intressant att diskutera det här med köer. Vad är det som gör att vi har en så lång kö? Och det handlar ju väldigt mycket om konstruktionen av kön också. I andra städer så får man bara tacka ja eller nej till 3 erbjudanden, och när man har tackat nej till det 3:e erbjudandet då måste man lämna kön för ett år. Och det är klart, i de städerna så kommer kön se helt annorlunda ut. Den som har stått i kö sedan 87 är ju inte så att den personen har varit bostadslös eller inte har fått någon möjlighet till en lägenhet, utan den personen väntar ju på att den här lägenheten i Gamla stan ska dyka upp. Så det är lite orättvist att jämföra den personen med en nyanländ från Syrien. Med det sagt så är ju kön för en nyanländ person också alldeles för lång. Men jag skulle med bestämdhet hävda att göra lägenheterna dyrare för en person som är nyanländ från Syrien är inte lösningen, utan lösningen skulle vara att bygga mer och eventuellt ha ett annat kösystem. Nu har ju många kommuner som tidigare hade avskaffat sina bostadsförmedlingar till exempel återstartat dem igen, och det har ju ökat tillgängligheten och möjligheten och snabbheten i att få en lägenhet.
Mm. Jag ska plocka ut en sak när du säger det här, för det är ju väldigt viktigt. Det är ju inte så att 800 000 människor bor på Stockholms gator i väntan på, för det är de som står i bostadskön, utan vad det handlar om, i och med att det upplevs som ett subventionerat system i vissa lägen då, så kan man som boende, man bor i Stockholm men man står i bostadskö samtidigt, och sen kanske när man ställer sig där som 30-åring och sen när man är 70 år, då säljer man en avbetald villa, får massa pengar i fickan och så flyttar man in till Ignatigränd i Gamla stan, för då har man stått tillräckligt länge. Det är väl ett fenomen som finns, och det är väl ett ändå en nackdel med dagens system, Lisa, att det kan fungera på det sättet.
Ja, det är absolut inte optimalt att det fungerar på det sättet. Det håller jag helt med om. Problemet är väl, hur ska man organisera det istället? Och där finns ju den här stora debatten. Ska vi ha en generell bostadspolitik på samma sätt som vi har en generella barnbidrag till exempel? Vi har en generell sjukvård, vi har en skolpolitik som är generell. Där har man valt att ha det också på inom bostadsfrågan på det sättet att man har sagt att vi ska inte bara bygga subventionerade bostäder för en viss grupp som har ett särskilt behov av det, eftersom det stigmatiserar och det skapar fattigdomsfällor. Om man har den typ av social housing som man kör med i Storbritannien till exempel, så måste folk så fort man får en lite högre inkomst flytta, och det skapar väldigt perversa incitament liksom, att inte ta det extra helgpasset för att det innebär att man då blir av med sin lägenhet. Så det vill jag inte heller ha.
Nej, vi ska ta social housing så snart. Jag ska bara kolla med dig, Fredrik. Svarade du på det? För det Lisa tog upp, det här med risken att man kanske skulle behöva flytta från en lägenhet för att besittningsskyddet skulle minska. Bemötte du det argumentet? För det tror jag många är oroade över när man diskuterar de här frågorna.
Ja, nej, det gjorde jag inte. Och då, det handlar ju framför allt, som jag ser det, i en övergångsperiod. Om vi ska gå från dagens system till ett annat system. Och en sån övergångsperiod tycker jag ska vara ganska lång. Så jag tycker som sagt inte att vi ska imorgon införa fria hyror för hela beståndet. För det skulle skapa en kaosartad situation på svensk bostadsmarknad när liksom ganska många hyresgäster skulle tvingas flytta. Utan säkerställa att nuvarande hyresgäster, de får ha de hyresvillkor de har nu i sig 5 år. Då har de en ganska lång period på sig att anpassa sitt boende om de inte vill bo kvar till den marknadsmässiga nivån. Och varje gång en lägenhet blir ledig, som Ignatigränd, så får den fastighetsägaren ta ut en marknadsmässig hyra. För där finns det ju liksom ingen hyresgäst som du behöver skydda. Men ett besittningsskydd tycker jag är viktigt. Och det finns i många andra länder som har ett friare system än vad vi har.
Lisa, man får 5 år på sig. Räcker det?
Nej, det kommer det inte göra. Det kommer ju ständigt in nya generationer på bostadsmarknaden som skulle liksom mötas av ohyggligt höga hyror. Och det är inte rimligt att det är så dyrt att bo. Jag tror att det är skadligt för samhällsekonomin. Som sagt, så tror jag att man måste se bostäder inte bara som en vara som man köper som privatperson, utan också som en nyttighet, en tillgång för hela samhället. Till exempel så tjänar vi som ekonomi på att man kan, om man har rätt kompetens, faktiskt ha råd att bo i Stockholm även under de år som man etablerar sig på arbetsmarknaden här. Vi är beroende av att människor har möjlighet att flytta till de nya gröna industrierna som växer fram i norr. Det är orimligt att tänka sig att de kommuner eller de enskilda människorna ska betala det kostar att bygga bostäder som sen förhoppningsvis ska stå där i 100 år. Utan där måste vi göra tillsammans. Så att ja, som sagt, hyressättningen är en väldigt liten del av det som avgör tillgången till bostäder.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fast Fredrik berättade ju att fastighetsägarna säger att de kan bygga, vad sa du Fredrik, var det 11 000 mer per år?
11 000 fler per år.
Ja, det är ju ett ganska substantiellt tillskott.
Ja, men Boverket säger att behovet är 65 000 nya lägenheter per år. Så det skulle ju bara lösa liksom en liten del av det behovet av nybyggnation som finns. Vilket igen pekar på att det är andra åtgärder som behövs. Sen tycker jag att det där är lite intressant också. Vem ska betala för att samhället ska försörjas med bostäder? Om det är så att det är hyresgästerna som ska betala, då tycker jag att man bör snegla mot Danmark som har ett system där man har säkerställt att de hyror som tas ut faktiskt går till att bygga nya bostäder. I deras landsbyggefond så reglerar man när så att säga en fastighet har betalats tillbaka med hjälp av de hyror som fastighetsägarna har tagit in, så måste överskjutande hyror, en andel av det, gå till att bygga nya bostäder. I det här systemet som Fredrik skisserar så är det ju inte alls säkert att den som blir rik på att hyra ut en lägenhet på Ignatiegränd i Gamla stan investerar den i att bygga en ny lägenhet. Man kan lika gärna ta med sig pengarna och göra någonting annat för den.
Fast i en marknadsekonomi så är det en, så finns det pengar att tjäna så kommer ju folk röra sig ditåt. I alla fall räknissa som jag och Fredrik tror ju att det funkar på det sättet.
Ja, eller att man kanske koncentrerar sig på ett extremt välbetalt segment och bygger väldigt lyxiga lägenheter för dem. Men inte lägenhet för den arbetskraft som behövs för ekonomin i storstan.
Vi släpper in Fredrik här.
Ja, men jag tycker det var liksom intressant i diskussionen om samhällsekonomin, för där tror jag att Lisa och jag är överens i att bostadsmarknaden är oerhört viktig för en fungerande samhällsekonomi. Men problemet här, där vi nog kanske inte verkar vara överens, det är att jag ser det ju som att en väldigt stor del av befolkningen, de klarar ju av sin egen bostadsförsörjning. Alltså de klarar att köpa bostäder på marknadsmässiga villkor. De klarar av att hyra bostäder även på marknadsmässiga villkor. Och där är ju liksom Finland återigen ett föregångsexempel i att man istället för att ha den här liksom generella bostadspolitiken, som jag tycker är ett begrepp som vi lurar oss med och gömmer oss bakom, för den är ju liksom inte generell, utan den hjälper ju framförallt människor med högre inkomster som har haft möjlighet att stå länge i kö. Men istället att fokusera på att använda liksom det kommunalt ägt bestånd som man gör i Finland och ge det till människor som har ett akut bostadsbehov. De har liksom inte heller inkomstprövade lägenheter, utan du ska vara i princip akut hemlös för att få ta del av det här beståndet. Men samtidigt ha en stor marknad där du, om du har möjlighet, kan lösa ditt boende. Och det kommer ju liksom gälla majoriteten av människor som klarar att lösa sitt boende på det viset. För nuvarande system kommer ju med stora samhällskostnader. När det blir svårt att få tag i en lägenhet, ja, då får vi liksom utebliven tillväxt. Det är svårt för företag att etablera sig i Stockholm och andra liksom tillväxt regioner, för att det går inte att rekrytera arbetskraft som inte kan få tag i bostäder. Då kommer de att välja andra städer.
Mm. Fredrik, får jag fråga dig en sak? Säg då att vi låter hyrorna bli fria i Stockholm och sätter in ett något marknadsläge. Vi vet ju då att du och jag som ekonomer kan ju prata då, det kanske du också, Lisa? Alla människors produktivitet och den lön de kommer få för den produktiviteten kommer kanske inte räcka för att finansiera ett boende i attraktiva lägen, för då kommer man konkurreras ut. Men storstäder behöver ju människor som kanske inte bara är höginkomsttagare. Ganska många behövs ju som inte är det, men som då tvingas ganska långt från storstaden. Och det har vi redan idag sett larmat rapporter om, att man på ganska normala löner inte kan finansiera ett boende i Stockholm. Finns det inte en risk att du helt enkelt pajar för vissa tillväxtorter här, där liksom, så att säga, vanligt folk med vanliga yrken som behövs i en storstad helt enkelt inte kan bo där?
Nej, det tror jag inte. Som sagt då, med de här uppskattningarna som finns av vad skulle en marknadsmässig hyra bli, så visar den att det, även på tunnelbanelinjen i Stockholm, så finns det bostadsområden med väldigt många hyresrätter där vi inte skulle förvänta oss särskilt stora eller överhuvudtaget några hyreshöjningar. Men du skulle ju få en ny tillgänglighet till de bostäderna, så det skulle vara möjligt att flytta dit. Men sen föreslår vi också i rapporten att vi, precis som i Finland, ska satsa mer pengar på bostadsbidrag. För hyresreglering är ju ett sätt att omfördela resurser, och jag släppte en rapport för ett antal år sedan på Timbro där jag visade att den här omfördelningen varje år är, alltså i och med att man har lägre hyror än vad man annars hade haft, är ungefär 20 miljarder varje år. Mm. Det är en kostnad som är dold, för den syns inte i statens budget. Jag skulle vilja flytta den till statens budget och göra den träffsäker, och då kan du ge dem till människor som är i behov av att bli hjälpta med sina boendekostnader. För det där blir ju ett ökande problem när människor med låga inkomster i jobb som faktiskt behöver människor som jobbar i restaurangbranschen och cyklar för Foodora och gör en massa andra saker som inte betingar särskilt höga löner. De kan inte köpa i Stockholm, och med de långa kötiderna som finns nu så kommer de heller inte kunna få tag i hyreslägenheter. Och det där på lång sikt så är det ett jättestort problem för Stockholm.
Jag trodde du skötte Foodora-transporterna i Stockholm numera.
Ja, jag har många flera kollegor som cyklar med.
Lisa har frågat dig, det här som ändå Fredrik och Theo kunde visa, att i Helsingfors gick det att få tag i en bostad blixtsnabbt. Så att om Theo hade varit en person som kom med ett nyckelroll i näringslivet, behöver komma och jobb snabbt, få plats liksom, eller söka jobb. Alltså, det har väl ett stort värde att också människor kan få, det tackar ju du nej till så att säga, den flexibiliteten.
Nej, men det skulle jag inte alls säga att jag gör. Min poäng här är ju att det inte är Finlands modell för hyresreglering som gör att det går snabbt för Theo, utan det handlar om att Finland investerar väldigt mycket mer resurser i sin bostadssektor, 2% av BNP jämfört med ungefär 1% av BNP i Sverige, och där går en väldigt stor andel av de finska subventionerna till bostadssektorn går till hyresbostäderna, till att möjliggöra för fler bostäder att bygga. Man har också en kommunal fastighetsskatt som ökar incitamenten för kommuner. I kranskommuner till Stockholm skulle det till exempel vara väldigt värdefullt. Om man bygger bostäder till personer som jobbar inne i Stockholm, så skulle man kunna få en liten inkomst till den kommunala kassan för det också. Man kan ta Österrikes huvudstad Wien som exempel, som jag tror att du vill komma in på lite senare också. Där har man statligt reglerade hyror. Alltså där sätts hyran i lag efter en konsultationsprocess med bland annat arbetsmarknadens parter. Så den är väldigt svår att rucka på. Men Wien väljs år efter år efter år till den bästa staden att leva i av såna här företag som sysslar med att bereda marken för expat, alltså de som möjliggör för internationella företag att slå sig ner, just för att det är så lätt för personal på internationella företag att hitta någonstans att bo.
Du ska prata Wien om ett tag, jag ska bara fråga om Finland. När du säger 2% av BNP, är det de sammanlagda investeringarna i bostadsbeståndet?
Ja, precis.
Men både privat och offentligt alltså?
Nej, från budgeten, alltså statsbudgeten. Vi lägger ju en väldigt stor del av vår statsbudget på ränteavdrag. När Hyresgästföreningen gjorde en jämförelse för några år sedan, tror jag var 2020, så la vi 20 miljarder på ränteavdrag medan Finland la 20 miljarder på bostadsbidrag. Idag lägger vi 46 miljarder, det är det som är prognostiserat för ränteavdragen. Det är enorma summor, och utöver det så lägger vi enorma summor också på rotavdrag som också bara är riktat till den ägda sektorn. Så här skulle vi kunna flytta resurser som idag subventionerar det ägda boendet väldigt kraftigt till att istället understödja byggandet av hyreslägenheter, till exempel genom ett investeringsstöd för hyresbostäder som visade sig vara väldigt effektivt när det fanns.
Vi kollar vad Fredrik tycker om detta. Lisa säger att i Finland pumpar det offentliga in dels subventioner i byggande och dels att man har incitament som kranskommun exempelvis att bygga mer. Hur mycket förklaring är det att det var så lätt för Theo att hitta lägenhet?
Ja, alltså, om vi börjar i den frågan, sen är det några andra saker jag vill tillföra där också, så är det att det byggs mer i Helsingfors. Det förklarar ju ändå liksom inte att det inte finns någon som helst kö till någon del av beståndet. Jag sa det inledningsvis att om vi skulle subventionera bostadsbyggande kraftigt i Sverige och i Stockholm, så skulle det fortfarande vara lång kötid för att flytta in i Gamla stan. Men det är liksom, det är hyresregleringen som gör att det ens finns en kö, för att om du har en fri prissättning så uppstår liksom inte det problemet. Sen köper jag också, det behöver byggas fler bostäder och det finns massa andra reformer, men jag tror inte man ska lura sig i att försöka hitta en enskild reform som kan lösa hela bostadsmarknaden, för då kommer vi aldrig att göra någonting åt bostadsmarknaden. Det är väldigt många olika saker som vi kommer att behöva göra.
Okej, vi ska se ihop det här. Nu tog Lisa upp Wien, vilket jag vet att du har skrivit om tidigare, och det är bara saker jag är så nyfiken av. Jag tänker att rent demografiskt är väl Wien ett ganska konstigt exempel. Wien hade ju betydligt större befolkning för 100 år sedan än idag. Alltså till och med Hitler fick en säng, fast han var oduglig i övrigt. Medan Stockholm då har växt något enormt sedan den tiden. Alltså, Wien måste ju ha ett bostadsbestånd sedan länge som det handlar snarare om att förvalta på ett bra sätt, och bostadsbristen Är det inte två helt olika städer att jämföra med?
Innan det liksom Habsburgska imperiet rasade samman där under första världskriget, så var ju Wien verkligen en världsmetropol, en av de större städerna i Europa med drygt 2 miljoner invånare. Nu är man uppe på den nivån igen.
Ja, det var 2,3 då, nu är det 2 miljoner.
Ja, precis. Ja. Ja. Men om du säger för 100 år sedan då, 2024, så hade man redan minskat. Och sen så förstördes ju en hel del bostäder under andra världskriget. Så att man har inte haft liksom samma bostadsbestånd under hela tiden. Men jag håller med. Det är klart att man har behövt bygga mycket, mycket mer i Stockholm jämfört med att man har behövt bygga i Wien. Men som sagt har vi ju valt ett annat system som är specifikt för Sverige. Wien har valt ett annat system. Men även i Wien så hänger bostadssystemet ihop på... Vi har många olika delar som stödjer varandra. I Österrike till exempel finns det en väldigt stor icke-vinstdrivande byggsektor som liksom odlas av kommunen som specifikt ger mark till den typen av byggherrar som då förbinder sig att bygga billigare och till billigare hyror. Det är också någonting som man skulle kunna hämta hem till Sverige. Det här att man ser till att de hyror som genereras över tid också faktiskt blir till nya bostäder som i Danmark. Via den här stiftelseformen tror jag också är intressant. Men att bara rakt av liksom plocka ut en detalj som är hyressättningen och säga att det förklarar skillnaden om det är bostadsbrist eller inte. Det är att göra det liksom alldeles för enkelt. Det blir helt enkelt missvisande.
Ja, men det köpte väl Fredrik. Han sa väl bara att men det här är en detalj som skulle kunna göra ändå viss skillnad.
Ja, Wien är ett bra exempel där också tycker jag. För de har också, som Lisa säger, en annan typ av hyresreglering. Men en strikt hyresreglering. Staten reglerar hyrorna. Och de har också bostadskör. Så skillnaden där är att de har en annan typ av kö. Och det kan man förvisso göra här också. Men vi kommer fortfarande att ha bostadskör. Och vill du ha en lägenhet i ett väldigt attraktivt område i Wien, då kommer det att ta dig väldigt lång tid. Men sen finns det en annan sak som är viktig att ha med sig, som handlar om dolda kostnader, som jag tycker är dels viktig om man pratar Wien, men också viktig när man jämför med till exempel Finland, som då Hyresgästföreningen har gjort. Och det är att i de här länderna så tar man de här kostnaderna i budget. Så i Wien så betalar människor inte så mycket för sin hyra, för den är statligt reglerad, alltså direkt till hyresvärden. Men du betalar via skattesedeln för den där bostadsmarknaden. Medan man i Finland har valt att lägga många saker på statens budget, höga bostadsbidrag till exempel. Där vi i Sverige har låga bostadsbidrag och då hoppas att de reglerade och mycket lägre hyrorna än vad de skulle kunna vara ska hjälpa människor. Men det finns en viktig poäng i träffsäkerhet där som ju går förlorad i den liksom svenska diskussionen. Att den som flyttar in i en lägenhet som har en subvention i Sverige kan ju vara en människa med väldigt hög inkomst. Medan om du har ett bostadsbidrag eller ett system med social housing likt det man har i Finland, så säkerställer man ju, eller Wien för den delen, de har också ett inkomstkrav även om det är ganska högt satt. Så säkerställer du att det är människor under en viss inkomstnivå som får hjälp av det offentliga. Medan människor som har en inkomstnivå som är över det, ja, de bedömer vi ska kunna klara sig själva på bostadsmarknaden. Och det är precis dit vi behöver gå i Sverige. Så avreglerade hyror, ja, det kommer att göra att hyresmarknaden öppnas upp, men det måste också kombineras med ett stöd till människor som behöver hjälp. Och då kan vi liksom lägga mindre pengar, men samtidigt som vi blir mer träffsäkra och liksom hjälper.
Men om man får spetsa till det lite, Fredrik, skulle du vara beredd att driva avskaffande av ränteavdraget? Skulle man inte kunna argumentera för att den som haft råd att köpa en bostadsrätt inte ska behöva ha liksom 46 miljarder i subvention från skattebetalarna? Borde man inte bara kunna stryka det helt enkelt?
På 5 år?
Ja, på 5 år. Ja, vi avvecklar ränteavdraget på 5 år.
Jag har drivit avskaffade ränteavdrag länge. För mig så är liksom ränteavdragen på bostadsmarknaden en bra kombination med fastighetsskatt. Tanken med liksom, vi har en fastighetsskatt, vi vill beskatta eget kapital, därför har vi också ränteavdrag. För att vi beskattar marknadsvärdet eller taxeringsvärdet på fastigheten. I annat fall så kan du välja att bara beskatta det egna kapitalet. Så visst, när man tog bort fastighetsskatten så tycker jag också att man borde ha tagit bort ränteavdragen. Nu är jag ju mer av en förespråkare av att vi skulle återinföra fastighetsskatten och därmed behålla ränteavdragen. För att,
det är bra. Där kan vi skriva en gemensam debattartikel någon gång, Fredrik.
Ska vi se hur många politiker som vill bli omvalda som kommer nappa på det. Bara en sista liksom stor fråga. Jag tror alla förstår att bostäder, det är något av det dyraste och finaste vi har i ett land. Alltså det kostar pengar att bygga bostäder och upprätthålla bostäder för att det är dyrt i läget. Någon kommer att behöva betala. Man kommer aldrig kunna trolla bort kostnaderna för bostädernas existens och renovering och att nya bostäder. Så det handlar om att hitta system där kostnaderna ska hamna på rätt sätt. Och då undrar jag det här, det är främst till dig Lisa kanske. Det Fredrik säger ändå att man kan vara mer, om man struntar i det här generella utan riktar in sig på de människor som verkligen tjänar för lite för att kunna finansiera sitt eget boende, hjälper dem specifikt, vilket vi gör i vissa andra system, även fast barnbidrag får ju alla men andra system får ju bara vissa. Är inte det en klokare idé för träffsäkerheten och för samhällsekonomin i stort, för effektiviteten?
Alltså det kommer ju med väldigt stora problem. Det skapas de här fattigdomsfällorna. Du har fått en lägenhet för att du tjänar lite. Vad händer när du tjänar lite bättre? Vad är incitamenten för att utbilda dig vidare, ta det extra helgpasset, tjäna lite bättre? Ja, då kanske du får lämna hus och hem. Dessutom så finns ju väldigt stora risker att alla de bostäderna byggs i samma område, i samma hus, och då så blir det en bostadssegregation som också är väldigt problematisk. Så jag tror att det är bättre att försöka subventionera byggandet av hyresbostäder, till exempel med den summa som man idag använder för att subventionera ägda bostäder, än att ha de här specifika lösningarna. Med det sagt så är inte dagens system perfekt. Vi har en grasserande bostadssegregation som vi skulle behöva göra någonting åt. Men jag tror inte att ett ökat inslag av behovsprövade bostäder är lösningen.
Kort Fredrik, bara den här marginaleffekterna som Lisa lyfter upp. Är det ett reellt problem? Hur löser vi det?
Ja, så omfördelning måste kosta pengar, så att gå över till social housing, det är förenat med vissa problem, men dagens system är förenat med mycket större problem, och just det där problemet kan man lösa enkelt, till exempel som i Nederländerna, där åker du inte ut om du tjänar mer pengar, du behöver bara ha en viss inkomst som är lägre än en viss gränsnivå när du flyttar in i lägenheten. Det kommer med ytterligare kostnader, alltså det är svårt att designa ett sånt här problem utan att det uppstår några kostnader, men det är definitivt bättre med ett träffsäkert system än det vi har idag.
Okej. Så jag fortfarande kan spåra en viss oenighet här, så ska vi avsluta med, som vi brukar göra i podden när man tycker olika, att man får vända sig till lyssnarna direkt och säga vad man tycker är det viktigaste att komma ihåg från den här diskussionen som man så att säga ska ta med sig. Fredrik, vill du börja?
Ja, alltså jag tycker att det viktigaste att komma ihåg är att vi har väldigt långa bostadsköer i Sverige. Det är i princip omöjligt att få tag i ett hyreskontrakt på de flesta attraktiva orterna. Och grundförklaringen till det är att vi har valt en hyressättningsmodell som gör att hyrorna är alldeles för låga. Det gör att människor inte lämnar hyresmarknaden i en särskilt stor utsträckning. Det gör att det inte byggs tillräckligt mycket hyresrätter. Det gör att det ombildas hyresrätter till bostadsrätter. Allt det här är liksom skadligt för samhällsekonomin, eftersom att det är svårt att flytta till jobb och utbildning. Det tror jag är det som jag vill att folk ska ha med sig mest.
Tack för det. Lisa, vill motsvarande sammanfattning vad du tycker folk ska ta med sig från diskussionen?
Hyressättningen är bara en väldigt liten del av bostadspolitiken, och det är väldigt mycket annat som behöver förändras för att vi ska komma till bukt med bostadsbristen och med bostadsojämlikheten. Det är den som råder i Sverige. Man måste titta på tillgången till mark, och man måste framförallt titta på förutsättningar för att bygga mer. Det ska byggas jämlikt, det ska byggas klimatsmart, och det här måste vara en samhällsuppgift, och det är dags att flytta de enorma subventioner som vi idag lägger på det ägda boendet till att stimulera fram fler hyresbostäder som människor har råd att bo i.
Stort tack för det, och därmed säger jag tack både till Lisa Pelling från Arenagruppen och till Fredrik Kopp från Timbro för att ni gästade mig idag. Tack så mycket båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni blev lite klokare av allt det som har sagts idag. Det vet jag i alla fall att jag blev. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter. Antingen på det vi precis diskuterat. Ni kanske har tips om någon billig trea i Gamla stan. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I samtliga fall så är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Och den där trean i Gamla stan kan ni ta direkt till min adress. Det behöver inte mina kollegor höra om. Hörrni, stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.